Hej och välkommen till Drömmen om målarjord. En podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling Wannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker. Som vågar lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. Underavdelningen Poddklanen i Drömmen om målarjord, den som består av mig, Lisa Moreus och Sara Norrby Wallin, har återförenats för ett samtal kring ett ämne som vi både tycker är väldigt intressant och väldigt komplicerat. Nämligen det här med ljus och mörker i våra liv och när det eventuellt är läge att försöka fokusera lite mer på det ljusa. Är det överhuvudtaget möjligt att välja glädje, som exempelvis Kay Pollack brukar prata om? Eller riskerar den teorin att lägga ett onödigt tungt ansvar på våra axlar? Vi pratar om positivt tänkande och tacksamhetsdagböcker. Om tillåtelsen att ha flera känslor samtidigt och växla mellan mörker och ljusglimtar. Om ett utforskande förhållningssätt till våra känslor. Om nedärvd neuroticism. Om normer och förväntningar kring sorgeprocesser. Om skillnaden mellan självmedkänsla och självömkan. Om körläraren eller ögonläkaren som metafor för våra egna inre röster. Och en hel massa annat spännande. Välkommen att lyssna till ett av de i mitt tycke mest intressanta poddavsnitten i Drömmen om målarjords historia. Hej Lisa och Sara.
Hej.
Hej.
Och välkomna till ett nytt samtal utifrån den här poddklanen Reflekterar-idén.
Mm.
Jag har inte ens koll på hur många vi har gjort. Detta kan vara det 15:e kanske, eller något sånt. Jag vet inte. Och dessutom har vi ingen riktigt tydlig fråga formulerad heller den här gången. Utan mer en tanke, en idé som vi har fångat upp, som vi själva har tänkt och som vi har hört andra prata om. Det kommer att handla en del om glädje, tacksamhet, positivitet i förhållande till annat, kanske. Men vi tänkte att vi checkar in på det viset att vi får försöka formulera en fråga eller någonting.
Mm.
Och sen får vi se vart samtalet tar vägen. Det brukar ju vara svårt att få tyst på oss, så att någonting blir det nog ändå. Lisa, vill du börja? Vad tänker du kring dagens fråga som utgångspunkt?
Ja, det som har liksom... Det som har, jag höll på att säga snurrat, men det är fel ord. Det har vilat i min hjärna, kanske, inför det här samtalet. Det är en sorts, jag vet inte om man ska kalla det paradox eller motsättning kanske. Inom det här området att, om man säger att det finns en sfär av personlig utveckling eller emotionell hälsa eller vad vi ska sätta för ord på det, alltså när vi rör oss, så finns det ju en massa olika normer och idéer om vad som är bra att göra och vad som inte är bra att göra, bla bla bla. Och då tänker jag att det finns, å ena sidan så pratar man mycket om att det är viktigt att lyssna inåt och att tillåta sig att känna även de lite tyngre känslorna, att de ska få ta plats. Att få vara ledsen när jag är ledsen och inte liksom... Jag menar inte tvinga så här, vara positiv när jag känner att jag inte är det liksom. Det är å ena sidan. Men å andra sidan finns det också en norm, eller att man pratar mycket om att hur viktigt det är att tacksamhet, att hitta tacksamhet även när det är tungt, att kanske välja glädje är ju en sån där, vad ska man säga, ett maxim kanske, eller så, som både provocerar ibland och som kanske är upplyftande ibland, jag vet inte. Men helt enkelt, hur får man ihop de här två olika, å ena sidan tillåta sig även vara i mörkret när det är mörkt, men å andra sidan att välja att vara i det ljus som finns.
Mm.
Att hitta tillbaka till glädjen. Hur förhåller vi oss till de här två olika sakerna som vi kanske tänker båda är bra för oss? Någonting sånt?
Mm. Vad tänker du, Sara?
Jo, men jag tycker att du beskrev det väldigt bra, Lisa, just den att det är lätt att hamna i någon av ringhörnorna där Och det finns ju också många som lite grann försörjer sig på att vara i någon av ringhörnorna kanske, det, ja, också som i sin profession som föreläsare eller författare eller så. Ja, men jag tänker nog att det här med när ska jag acceptera och när ska jag försöka förändra, pröva något annat. Och sen kan det kanske vara så ibland att de där kan mötas, det här, de mörka sidorna i mig och de ljusa sidorna. Vi pratar precis om att förlora någon nära anhörig här innan vi satt igång. Och det, i några av de tillfällen jag varit med om det, så har jag upplevt det där, att det faktiskt inte är en motsättning, utan att det blir liv i det där mötet. Men jag är mycket inne på det du är inne på också. För att det vi ofta undrar, men vad ska jag göra nu då? Nu har jag gått omkring och känt så här i flera veckor. Ska jag acceptera det här nu då och bara hålla på? Eller ska jag tvinga mig själv att någonting annat? Så. Och att det är en fråga som vi är väldigt många som ställer oss. Just för att det också finns ett väldigt brett utbud. Förr var det kanske mer att nej, inte prata om det, inte låtsas om det. Eller man hade sånt här sorgeband på kavajen i 5 dagar eller 3 veckor eller vad det nu var för något, och sen var det bra med det. Det fanns en tydligare norm. Nu har vi en som med så många andra sammanhang, ett smörgåsbord av sätt att tänka och förhålla oss, som ger möjligheter men också gör det förvirrande kanske, tänker jag.
Ja, nej, men jag är helt med på era spår. Jag tycker jag kan nog inte formulera frågan bättre, men jag känner ju igen det här. Jag har mött det ganska många gånger hos människor jag har jobbat med, till exempel, att jag har svårt att känna tacksamhet, kanske man säger, för att jag är fast i det här neggiga, geggiga. Och så blir man liksom, kan man nästan slå på sig själv då för att man inte lyckas ta sig ur det, till exempel. Så jag tror att det är ett jätteviktigt ämne. Inte enkelt, därför att det är ju också viktigt att vi är så olika, så det finns ju inte heller en modell som passar alla. Vilket innebär att det där, att välja glädje till exempel. Jag tänker att det kommer mycket utifrån Kay Pollacks bok för ett antal år sedan. Och så. Att det kan funka jättebra för vissa människor. Och bli någonting väldigt skuldbeläggande för någon annan.
Mm.
Så att det är också det där, faran i att komma med ett verktyg och säga gör så här. Det är jag ju ganska allergisk mot. Så därför tänker jag att vårt samtal kan handla om olika sätt att tänka kring det här. Vi är ju 3 olika personer, vi gör kanske på olika sätt, och vi möter ju också alla 3 människor i svåra situationer, till exempel. Och där har vi säkert fångat upp en del också. Så att, nej, men det är väl en bra, ganska öppen men bra fråga. Hur får vi ihop det här med de här? Hur får vi ihop ljuset och mörkret i våra liv på något sätt?
Precis. Och det är ju så viktigt det du säger, att för dig som lyssnar då. För att lyssna på en podd kan ju kännas ganska intimt. Alltså, vi kanske finns i dina öron just nu. Liksom, och att det kan kännas som att vi pratar till dig.
Mm.
Och det gör vi ju, men vi pratar till alla poddlyssnare. Och det betyder att de liksom, eventuella tips eller tankar eller så som vi kommer med är inte specifikt riktade till dig som lyssnar. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg.
Just det.
Det här är inte en instruktion för dig.
Nej.
Utan det är kanske ett sätt att reflektera och att öppna upp för olika sätt att se det.
Precis. Jag tänker på det, jag utbildade i feedback igår, och då pratade jag om bordet som bild. Vi sitter nu runt ett bord. Att tänka att allt som kommer ut här via den här podden, och för övrigt allt annat man får till sig, att försöka placera det på ett bord mellan sig. Det är lite lättare när man sitter så här fysiskt jämfört med om vi nu åker rätt in i din hörselgång för att jag lurar på dig. Men tänk dig att det finns någon liten sluss där saker och ting får hamna, och så får de ligga där lite, och sen plockar du aktivt in dem. Du känner att men den här ska jag kanske vrida och vända på, eller den här ska jag vara arg på, för det tyckte jag var en jättedålig idé.
Den här tänker jag bara ignorera.
Ja, precis.
Ja, men det är ju tanken om smörgåsbordet som jag brukar prata om när jag är ute och föreläser. När jag är väldigt tydlig med det liksom, att det här är mina, jag brukar prata om vandringsstavar då, sånt som har hjälpt mig och hjälper mig, och det är ju de jag har nytta av och som jag har mött också hos andra. Men det är ett smörgåsbord, och det är inte tanken att du ska gå härifrån och tänka nu ska jag göra alla de där sakerna som Maria gör, för då kan man bli superstressad. För det är ju inte heller saker jag gör hela tiden, utan ibland kanske jag använder en sak, för det är också, tänker jag, dels är vi olika, dels har vi olika faser i livet. Ibland är vi riktigt, riktigt, riktigt djupt på botten. Och då kanske vi behöver något helt annat än om vi är lite sådär halvvägs någonstans, där det är lite både och så. Så att Jätteviktigt att känna. Och också det här med att man kan skruva på saker som du var inne på där, Sara. Att man kanske tar till sig något och tänker, ah, intressant, men nej, på det sättet skulle jag inte göra det, utan jag behöver göra det på mitt sätt.
Just det.
Det tror jag att det kommer komma exempel på här. Jag har ett i alla fall, så jag tänkte berätta om sen. Så att man också tänker på det, att man måste inte köpa någonting rakt av, varken på bredden eller höjden, eller vad man ska säga. Alltså varken det att jag måste ta till mig alla saker, eller att jag måste ta till mig någonting precis exakt så. Utan jag kan också ompröva eller omformulera det så att det passar i min verklighet just nu.
Jag skulle ju önska att du som lyssnar kunde se Marias fantastiska gester här. Illustrationer med händerna.
Det var någon som sa för ett tag sedan, kan du inte göra en videopodd istället så man får se er? Men,
ja,
ingen
sån. All right.
Var börjar vi då?
Ja, men jag tänker på en grej som kanske skulle passa senare, men eftersom det är det första jag tänker på så tar vi det. Lite grann att det kan vara skillnad på att känna och att göra. Jag pratade med en god vän som har haft en lång period bakom sig och förmodligen har en lång period framför sig också med en svår situation med ett barn som mår dåligt. Och då gick vi och fnulade lite på vad kan man göra då för att själv orka. Och då hade hon själv en idé som dök upp, och det var att jag undrar, just nu längtar jag inte efter någonting. Men jag undrar om jag skulle pröva att göra det där som jag vet att jag brukade gilla förut.
Mm.
Och se vad som händer. Och så konstaterade vi att förmodligen är det dumt att vänta sig att hon ska må jättebra av det, men kanske lite mindre skit en stund. Mm. Eller att hennes hjärna ändå lite, just det här har jag gillat. Mm. Och det för mig in på lite det som är, vi har ju Maria och jag jobbat en del med och utbildat oss inom ACT, Acceptance and Commitment Training eller Therapy. Det pratar vi om ganska ofta här.
Mm.
Och det handlar ju om att det är en sak vad vi känner, och det är en annan sak vad vi gör. Och det betyder inte att vi ska gå runt och se jätteglada ut om vi är jätteledsna. Men det kan vara så att vi inte alltid ska låta känslan leda oss helt och hållet i vad vi gör.
Nej.
Till exempel det här med fysisk aktivitet. Det är det sista man vill när man är deprimerad. Och det är en av de saker som hjälper bäst. Just det där är ju verkligen ett jättesvårt. Det är ju lite av ett minfält just det här. Vad ska jag pusha mig till och inte?
Mm. Mm.
Men det är ändå att det är, känslan är ett inlägg i debatten på något sätt.
Mm.
Och sen vad jag faktiskt gör av det. Det kan bero på andra saker. Det kan vara tankar om att det är bra för mig att röra på mig och sådär. Så det är någonting med det. Mm. Att känna och att göra, att det inte är riktigt samma sak. Det gör det både mer komplicerat och ger möjligheter kanske.
Mm.
Det är en tanke som kom till mig.
Jag tänker också, nu kommer jag att tänka på det här. Är det Leonard Cohen är det, va? There's a crack in everything, that's where the light comes in.
Mm.
Det finns en spricka i allting och det där ljuset kommer in.
Mm.
Ungefär som översättning. Och då tänker jag att, jag tänker så här, att om det är mörkt och jag känner mig liksom, ja men det är jobbiga känslor och sorg och så. Om man tänker sig att det finns en liten spricka i den där sorgen, där det kommer in lite ljus. Och då handlar det kanske mer om att tillåta sig, att inte tvinga sig till ljuset, men att tillåta ljuset att komma in. Och det ljuset kan vara liksom, åh, men den här marmeladen på det här rostade brödet är faktiskt väldigt god.
Mm.
Att det kan vara en sån där liten ljusstrimma.
Mm.
Och att då liksom att tillåta det. Att ja, men jag får äta den här marmeladsmörgåsen och tycka att den är fantastiskt god faktiskt. Eller liksom, ja, men att lägga mig i min säng på kvällen. Jag har en skön säng. Eller liksom, alltså just de här små och liksom bara att man kanske kommer att tänka på, ja men, åh, den här vännen som jag har, vad jag tycker om den här personen.
Mm.
Så jag tänker just att det
tillåtelsen,
är också
tillåtelsen, att få känna.
Mm. Ja. För att om jag då har liksom på något sätt bestämt mig för att, nej men nu är jag i sorg. Här har inte ljuset tillträde riktigt och jag måste välja ljus eller mörker.
Mm.
Men om man då tänker på det där med sprickorna, att precis som att en solig sommardag när allting känns helt perfekt, så finns det kanske en spricka där mörkret kommer in.
Ja.
Så kanske det också kan få lov att vara tvärtom.
Just det. Överhuvudtaget att känslor kan existera samtidigt, att vi har så lätt för att liksom vara i antingen det ena, se det svartvita där tror jag det är jätteviktigt. Det Det har jag tänkt på mycket när jag jobbat med anhörigskap också. För jag har också mött människor som har uttryckt det här. Att jag har så svårt att just unna mig någonting som ger glädje. För att nu är det jobbigt och då ska det vara det. Då kan ju inte jag sitta här och gå på bio och se en rolig film. När min mamma ligger på, nästan på dödsbädden till exempel. Men det kanske är precis det jag behöver för att orka finnas där hos henne en stund till. Och att jag läste om det här, jag undrar om det var i en bok av Lars Björklund som är både präst och terapeut tror jag. Som säger att barn har mycket lättare för det här. Att liksom, just det. De kan vara i båda känslor, de kan växla och man blir jätteledsen och sen är man jätteglad. Och att vi liksom
är det han som skriver om den randiga sorgen?
Det kanske han gör också.
Att barns sorg ofta är svänger mer fram och tillbaka.
Just det, det kan vara han också.
Och sen...
Ja, precis. Mm. Ja, det har jag läst om på flera ställen så jag vet inte vad som är ursprunget. Men just det att vi tappar bort lite av det där, att vi blir mer, ja men vi blir mer så att vi fastnar liksom, att barn lättare kan ha flera känslor samtidigt, att vi, jag vet inte vad det är som händer med oss, men att vi lättare fastnar i, ja men nu har jag en glad period eller nu har jag en ledsen period, men att vi kan vara i båda samtidigt, att vi får lov att göra det.
Mm.
Och att vi kanske ibland då behöver lite grann söka det också, för det är väl det jag tänker att jag har gjort mycket genom mitt tacksamhetsdagboksskrivande till exempel. Det är ju just att sätta ljuset på de där små sakerna som jag kanske inte såg på samma sätt tidigare, men jag tycker att det har gjort att jag gör det numera. Jag skriver varje kväll, men det innebär också att jag ser saker inte bara när jag sitter där på kvällen, utan att jag tydligare gör det också annars. Just som nu har jag haft en ganska tuff helg här. Vi har röjt i min svärmors lägenhet, vi har haft begravning, det har varit mycket liksom både praktiskt tungt och ja, sorg och saknad och allt det där, men att jag ändå liksom i allt det där ser en massa saker. Vi har skrattat åt lasagnepaketet från 1990 till exempel, och ja, men jag fick en stund där vid Mello och det var jättemysigt. Alltså på något vis tillåter mig att det är okej att ha de känslorna också. För det kunde varit så att också att jag på något vis hade bestämt mig, jag menar inte att man gör det medvetet, men att någon del av en bestämmer sig för att nu är vi i eländet här, nu ska jag verkligen bara vara här. Och så får man nästan inte lov att
skratta. Det kan nästan kännas som att man sviker sin sorg och går till ljuset lite grann när vi faktiskt, nu är jag i relation med den här sorgen. Har jag då verkligen tillåtelse att gå ut och blunda mot solen en stund? Och då tänker jag att ifrågasätta det kanske, att fundera över, men vänta nu här, vad har min sorg rätt att kräva av mig egentligen?
Just det.
Och där har vi också, det finns ju liksom oändligt mycket att hälla i den där skuld eller så, i den koppen liksom kring, ja men det andra har det ännu värre och så vidare. Och det finns så mycket sånt som kan hindra en från att ta in ljuset. Men ja, en grej som jag tycker hjälper mig mycket är ju, som också nog kommer från ACT mycket, men inte bara därför, så är det här att försöka hitta ett lite utforskande perspektiv. Att se, okej, där vi har bland annat, minns jag, en meditation där man fick liksom försöka skapa sig en bild av känslan, var sitter den i kroppen? Om du skulle ta ut den framför dig, vad är den då? Är den en grön slimeblob med knappnålar i? Eller vad är det för något liksom? Och sen inte lämna den där, utan ja, finns det någonstans där jag kan ha en grön slimeblob med knappnålar i här inne? För att den är inte, vi är inte färdiga med varandra. Du får vara här liksom. Men nu har vi liksom sett varandra i ögonen på något sätt. Och ja, men det utforskandet och också det i den här balansen mellan att vara och att göra. Eller känna och att göra, att om en som min vän nu då, om hon prövar att göra något av det där hon gillade förut och märker att hon mår ännu sämre av det, har hon gjort fel då eller misslyckats, eller har hon sådär bara, okej, vad är det här då? Är det kanske att det blir så tydligt när jag gör det här jag brukar gilla och det inte känns alls bra, då blir sorgen ännu större för att jag ser verkligen att jag har inte tillgång till det här just nu. Och då är det också intressant information liksom. Det känner man kanske inte i det ögonblicket. Men att ta ett steg in åt något håll och sen kunna backa tillbaka. Eller det var för tidigt att gå ut och se glad ut och hälsa på grannarna. Okej, då har jag prövat det. Då backar jag tillbaka igen. Vi tänker så ofta att saker och ting ska vara liksom linjära kurvor. Vi ska börja gå 1 kilometer om dagen och sen ska vi gå 2 eller sådär. Och att det inte är det här fram och så tillbaka. Och så lite åt det hållet och sen så.
Just det. Det beskrev Claes Elfsberg så bra tycker jag, just utifrån sorgperspektivet i den här dokumentären. Jag vet inte om ni såg den, som var för några år sedan. Han förlorade ju sin dotter. Och han beskrev just det där att man har någon slags bild av att, ja, i sorg i det här fallet, och ska följa en slags manual.
Mm.
Och det är likadant för alla, och nu har vi kommit igenom den fasen och då kommer vi till nästa fas. Och det finns säkert en sån, någon slags grund om man tittar generellt och sådär. Men han sa att det var ju så tydligt att det stämde inte för honom, utan han tyckte att han var här uppe och så bara bunk hände det någonting. Och så damp han ner, så var han nere på botten verkligen igen och sådär. Mm. Och att det är okej också, för det är så lätt, jag tänker på normer och vad vi pratar om och hur vi förväntas vara och sådär, att ja, men har du inte kommit längre nu i din process? Nu har du ändå gått några år här, nu borde du väl vara lite färdig med det här. Alternativt tvärtom, att va, är du redan på jobbet 3 dagar efter att din...
Precis.
Jag vet att jag fick den frågan när min svärmor hade dött, hon dog den dagen, och då var det någon som sa, borde inte du vara hemma hos din man nu? Och jag kände bara, varför ska jag vara hemma hos min man? Han är väl lika glad, han blir inte gladare för att jag är där än att jag är här, där jag har ett sammanhang där jag trivs. Så det finns väldigt mycket, ja, men förväntningar och normer kring hur vi ska vara.
Mm.
Och att det påverkar den där förmågan kanske att själv känna efter, var är jag? Vad är det jag behöver just nu och så?
Mm.
Ja, det där är väldigt intressant. Alltså ja. Ja, men just normerna och just hur vi liksom spelar sorg, eller liksom, alltså hur vi förväntas vara, vad det är vi förväntas göra och inte göra, och hur vi ska se ut och hur bla bla bla. Så jag tänker att det gör det också extra komplicerat att känna efter, vad är möjligt för mig här? Och sen tänker jag just det där att, som sagt, att för ibland kan man ju känna så här, ja, men okej, jag kan känna lite glädje här då. Men tänk om jag gör det och så trillar jag ner igen.
Mm, just det.
Det där att trilla är ju inte roligt. Det är kanske bättre att jag sitter här på botten.
Mm.
Så då riskerar jag i alla fall att trilla ner.
Nej, men det är ju lite det där, lite samma som att om du inte förväntar dig någonting så blir du inte besviken. Och det kan ju vara bra ibland i vissa sammanhang.
Ja.
Men det kan ju också vara att man missar den stunden av glädje som man faktiskt skulle ha. Som kanske stärker en och gör att man orkar med det där mörkret en stund till.
Och man då liksom, för jag tänker mycket på att man kan råka välja fel metafor. och så kan det påverka hur. Så att om jag nu liksom den här, om jag ifrågasätter min metafor som jag just hittade på. Det vill säga den här att sitta på botten. Och sen kliva upp på glädjen med risken att jag trillar tillbaka ner på botten. Om jag istället så här, okej, skulle jag kunna se det på något annat sätt? Skulle jag kunna se det som att det är så här ljusa och mörka dimmor liksom, som rör sig? Och så kan jag kliva in och så kan jag låta dem liksom svepa över mig. Och ibland kommer den ena och den kan vara ett tag och sen kommer den andra. Och, liksom, och att det inte är så att jag... För då behöver jag kanske inte vara rädd för det där fallet.
Nej.
Utan då kan jag bara, okej, och där skiftade vädret igen.
Mm.
Och så ser det på, och liksom, och det är inte för att jag tillät mig att känna glädje, utan först var kom det ett glädjestråk och sen kom det tillbaka ett sorgestråk. Och det är så det är liksom, just nu.
Ja, men just den här vädermetaforen är ändå användbar på många sätt. Och sen tänker jag på, vi har kommit in ganska direkt här på ganska tung sorg och sådär. Det finns ju många andra delar som man kanske å ena sidan inte drabbar en lika hårt, men som man å andra sidan skaver med typ hela tiden.
Jättemycket, ja visst.
Och då kommer jag att tänka på, jag har tittat nu på Anders Hansen har ju en serie om, som heter Din personlighet om jag minns rätt. Där han pratar om vad är vår personlighet och var kommer den ifrån och så vidare. Och ett av 5 drag då, the big 5 inom personlighetsforskning, är då det som kallas för neuroticism. Som handlar då om vår tendens att oroa oss och sådär. Och det är väl det som jag tror att många av oss, när vi inte har anledning att sörja och sådär, så har vi ju ändå den med oss, mer eller mindre.
Mm.
Det är inte bra att ha för lite heller, för då kanske man inte tänker på att packa väskan dagen innan och kolla att passet är med och sånt där. Men det är ett par saker i det som i de här programmen som jag har känt har faktiskt varit lite, gett mig lite lättnad, även om jag ändå är ganska bra kompis även med min oro så. Och det ena är ju det att dels är de här då dragen, inklusive neuroticism, i väldigt hög grad ärftligt. Så att det är lite som det är med den saken.
Mm.
Det kan ju vara både dåliga och goda nyheter. Men en fördel med det är att det lite grann lyfter den där ansvarsbördan.
Ja. Ja, just det.
Det är inte jag som inte har valt glädje tillräckligt mycket. Jag är lite mer lille skutt än Bamse eller Nasse, en Allepy eller så.
Mm.
Så det är en grej. Och jag märker själv hur jag till exempel, nu har jag jobbat ganska intensivt ett par veckor och då blir jag lite uppe i varv och då är risken större att jag vaknar klockan 1:30 på natten och huvudet börjar snurra. Och då är ju det lite onödigt eftersom jag behöver ganska mycket sömn, så om jag ligger i sängen kunde det vara behändigt att passa på att sova då. Men det finns också, där finns ju verkligen en röst som säger så här: ja men Sara, vad korkat av dig. Varför ska du hålla på så här? Kan du inte bara sluta nu och sova? Och trams.
Och, du och kan... nu är det bara 3 timmar kvar.
Ja, precis. Ja, precis. Och den rösten är... Den kan man... För det är det, som sagt, min grad av orostendens beror förstås på hur livet ser ut. Det märker jag verkligen skillnad beroende på hur det är. Men det beror också på vem jag är.
Mm.
Så här har vi liksom... Det här är vi. Det här är vad vi har att jobba med.
Mm.
Mina arvsanlag och lite annat. Men då att försöka sluta känna sig dålig för att man känner den just där oron. Och där tycker jag en annan grej som vi har pratat om flera gånger, det här med RAIN, en akronym då som är recognize, alltså få syn på känslan, acceptera att den är där, investigate, undersöka, vad handlar det här om och hur är det med det. Och sen istället för att hitta en lösning så kanske mer nurture. Alltså hur kan jag ta hand om mig själv i det? Och för min del är det att då klockan 1:30 så dels okej, fine, jag överlever även om jag inte sover en timme nu. Det kan jag säga till mig själv. Och så kan jag också säga, ja du sa, det är inte konstigt att det snurrar i ditt huvud nu. Du har så många bollar i luften. Och det händer jättemycket. Det är verkligen ungefär som om man skulle stoppa om ett barn som har vaknat mitt i natten. Liksom.
Mm.
Och att det är ett annat sätt att förhålla sig till det. Och inte heller att, det är inte det här att nu är du dum som slösar bort sovtid.
Ja.
Oroa dig för sånt som du inte kan göra någonting åt förrän imorgon bitti möjligt i bästa fall. Så.
Ja, just det.
Men jättebra. Jag tänker, dels så tänkte jag på, Louise Epstein har ju ett program på radion också. Där hon intervjuade en sömnforskare som jag nu har glömt bort vad han heter. Det, han har, är han britt?
Eller tysk
är han nog. Han har i alla fall en vacker accent tycker jag när han pratar. I alla fall, och så kommer jag inte ihåg vad han heter. I alla fall, så han är ju väldigt noga med det här att just att obruten sömn hela natten är inte, det är inte det som är god sömn.
Nej.
Utan att det är ganska vanligt att vakna. Och då menar ju han att om man vaknar på natten och känner oro för det och stressar över det, då är det bättre att gå upp.
Mm.
Och göra något lugnt liksom, och sen pröva igen. Men om man vaknar och känner, nu är jag visst vaken, jaha. Då kan man lika gärna ligga kvar. Och så kan man vänta och så somnar man igen. Liksom. Så just det tyckte jag var ganska bra. För det blir också lite grann en målbild. Så, här, så vill jag ha det. Jag vill vakna. Så, jaha, nu är jag vaken. Jag kommer att somna igen om en stund. Jag kan ligga och titta på gardinen eller något så länge. Liksom. Ja, i alla fall. Och sen tänkte jag också på att i den här serien, med Anders Hansens serie om personlighet, så intervjuar han någon forskare som säger just om det här, neuroticism, så heter det. Och om jag inte minns helt fel så säger den här amerikanska, tror jag, forskaren, det är mycket tror jag här, förlåt, men i alla fall, att han tycker att det var synd att vi döpte den där till neuroticism, för det låter så himla
neurotisk, ja,
utan han skulle hellre vilja ha känslighet.
Mm.
Att vi har hög eller låg känslighet och att det kan vara både för, alltså det kan vara för stämningar i ett rum till exempel, det kan vara, men det gör också att vi har lättare att oroa oss för att vi hittar ofta fler saker och liksom vi har den där radan liksom. Så jag tycker det är mindre att tänka på det på det sättet. Att ja, men jag kanske har en hög känslighet då. Ja. Och det är inte bra eller dåligt. Det bara är.
Det bara är så,
men det kan få konsekvenser. Till exempel i ett samhälle som präglas mycket av stress och många relationer och hej och liksom, att det,
Jag kom på ett annat ord här nu, vaksamhet.
Just det.
För det är ju det man brukar prata om, just att det här var de som hade detta, de gener som vi har tagit över, det var ju de som var vaksamma på sig, de som såg till att man inte blev, alltså var man för allt för förnöjd, då satt man där och så blev man uppäten för man brydde sig inte så mycket, så att vi har kvar det liksom, att det behöver inte vara att man är neurotisk utan helt enkelt att man är uppmärksam på sin omgivning.
Men sen tänker jag på en sak. Jag skulle vilja berätta en grej. Att igår, vet ni, jag gjorde en jättemodig sak. Jag hade varit hos ögonläkaren, vilket jag tycker är läskigt. Så efter det kände jag mig så modig. Så tänkte jag, kan jag lika gärna ta en tjur till vid honom? Så då cyklade jag till körskolan och köpte 5 körlektioner. Köpte och betalade. Och då är det ju, bakgrunden till detta är ju att jag har körkort. Men jag tycker det är väldigt obehagligt att köra bil. Så jag gör inte det. Och har inte gjort det jättelänge. Vilket gör att jag dels är väldigt ovan vid att köra bil. Och därför inte så bra på att köra bil. Men det andra är ju att jag får enormt stresspåslag. Särskilt i vissa situationer. Så nu har jag bestämt mig för att äntligen ta tag i detta. Och bara, nu jävlar liksom. Så jag har gett mig själv 6 veckor i vår. Jag går en kurs just nu, en annan kurs. Så när den är slut växlar jag över och så har jag 6 veckor med 5 lektioner. Sen ska jag 17. Om liksom, går det inte att knäcka det på det här sättet, då är nästa steg terapi, tror jag faktiskt. KBT eller något. Men jag ska i alla fall börja med att försöka med 5 körlektioner, vilket är billigare än KBT för övrigt. Hur som helst. Då tänkte jag, för jag tog en körlektion för ett halvår sedan eller någonting. Med en körlärare. Det som hände då var ju att jag körde ut i Norremarksrondellen, som alla som bor i Växjö vet är ganska stressig. Och det är min akilleshäl. Stora rondeller är min värsta. Liksom.
Då bor du i fel stad, kan man ju också
då
säga.
Då bor jag i fel stad, precis. Man kommer inte ut ur den här jäkla stan utan dem. Ja, i alla fall. Jag är instängd av en massa rondeller. Jag har inga problem med de där små. Det går bra. Men de här stora med flera filer och stressiga. Och mer, Så vi körde i den här rondellen. Jag blev ganska stressad men jag klarade, jag klarade väl hyfsat. Och sen sa hon, nu ställer vi bilen. Och sen sa hon, hur mår du? Och då bröt jag ihop, såklart. För jag hade så hög stressnivå. Det, när någon säger, hur mår du? Hur känns det? Ja. Och det var väl liksom, jag menar, det var bra information i det och det vi kunde prata om det. Och sen sa hon, jag tycker att jag kör bilen tillbaka till körskolan. Och då sa jag, nej du, det gör du inte. Jag kör tillbaka till körskolan. För att jag var, alltså problemet med om man börjar gråta till exempel är ju att folk i ens omgivning kan tro att det är värre än det är. Alltså så här bara, det här är en reaktion på att du frågade hur jag mår när jag har jättehög stressnivå. Det betyder inte att jag inte kan ta mig samman och köra tillbaka till körskolan. I alla fall. Nu när jag ska boka in mina 5 körlektioner så funderar jag på om jag ska om jag ska köra med samma körlärare. Men jag tänker att jag kanske inte ska det. För att jag tänker så här, åh hon var så snäll. Men är det jag behöver? Alltså är det så att jag kanske skulle ta, nu kommer mina fördomar här. Men jag kanske skulle ta en lite yngre man som körlärare. Som kanske inte kommer att säga, nu tycker jag att vi kör av här och så frågar jag hur du mår. Utan som liksom, och jag tänker att det, jag har en poäng här som har med temat att göra. Nämligen just det här att ibland, hur ska jag säga? Ibland har jag liksom väldigt nära till då min oro, min ångest, min stress. Och ibland behöver jag någon som lyssnar på det. Ibland behöver jag verkligen få gråta till exempel eller sådär. Men ibland behöver jag kanske också någon som säger, som inte ens kanske märker min stressnivå utan som bara sådär, ja nu ska vi prata om hur nästa gång vi kör rondellen tycker jag du ska göra så här och så här. Alltså såhär, ja jag har en sån känsla liksom att jag kanske ska välja någon som inte liksom trycker på de triggersarna för mycket.
Nej men ja, just det. Gud vad intressant. För det är ju det, jag tänker att där kan man ju vara den körläraren kanske till sig själv,
för
då,
sig själv
ibland. Precis. Vad är det jag behöver just nu? Behöver jag sitta här nu och ta hand om mig och faktiskt få gråta och vara jätteledsen? Eller är jag i ett sånt läge där jag skulle må bättre av att nu kanske det är dags att välja lite glädje här, om det ens är möjligt. Det är det ju inte alltid.
Nej, och jag kan ju säga att om jag får en körlärare som säger bit ihop och kör i rondellen, då är det kört.
Ja.
Då är det kört. Då är risken att det gör mer skada.
Precis, för det är ju egentligen, det är det som vi också har, den här som jag har skrivit om i bok, den inre rösten. Hur låter den? Är det den hårda, tuffa körläraren eller coachen? Men att det kan finnas en hel skala där av röster eller personer eller så, vad vi behöver.
Av någon som kanske säger, oj det där var visst lite jobbigt för dig. Vi kör på lite lugnare gator en stund. Alltså så här, att det finns en liksom, ja.
Just det.
Ja, men det är ju som, jag kom också in på det, att det är en intressant metafor för det som händer inuti oss. Ja. Vilken körlärare ger jag kommandot just nu inuti mig, och vilken röst. Men jag tycker också att det du berättar, dels är det i sig en metafor för att det är så olika saker som är svårt för olika människor.
Ja, så är det.
Och det är väldigt lätt att tänka att har man körkort och är i en viss ålder så kan man väl, jag vet ju att du kan köra bil, men då kan man köra i stora modeller. Men så är det inte nödvändigtvis. Och bara att liksom berätta om det, att för mig är det här jobbigt och läskigt och svårt. Jaha, det där har jag oroat jag mig inte ett dugg för. Vilket du kan ha att göra med din erfarenhet och tid bakom ratten förstås. Men också med helt andra saker.
Ja.
Att vi har våra mer eller mindre konstiga eller logiska hang-ups som vi oroar oss för.
Ja.
Och om vi kan göra det du just gjorde, berätta om så här ser det ut för mig. Så kan ju det göra en väldig skillnad. Särskilt om vi möter ungefär rätt personer som inte trycker en massa tårtor av råd i ansiktet.
Nej, just
på
det. Precis.
Men ändå, att det finns många saker i den berättelsen tycker jag.
Det gäller att välja sina sammanhang att berätta sådana saker.
Ja.
Precis. Nej, men om jag ska dra det en vända till då, för varför vi inte, alltså den här ögonläkaren då som jag var hos. Och då tycker jag att allting som har med ögon att göra är väldigt läskigt. Jag går hellre till tandläkaren och då är jag ändå tandläkarrädd också. Ja, här kommer alla mina neurotiska sagor på samma gång. I alla fall. Nej, men då är det så himla skönt med min ögonläkare, för att hon är precis. Hon är snabb, hon är effektiv och hon är samtidigt empatisk, fast på ett väldigt, vad ska jag säga, på ett väldigt distanserat sätt på något vis. Eller hon är väldigt såhär...
Nedtonat.
Alltså, fast det är inget nedtonat med henne kan jag säga. Alltså man kommer in och så säger, och så sa jag det första jag gjorde, jag tycker att det här är jättejobbigt. Ja, jag antar att du tycker att allt med ögon att göra är det det som är? Ja, det är det som är läskigt. Bra att du säger det. Sätt dig här, lägg hakan här, jag höjer stolen lite. Du kan lägga dina saker där. Ta av dig glasögonen, ta på dig glasögonen. Alltså det var väldigt så här, jag kunde verkligen bara följa exakt så. Så att det fanns liksom det fanns både en acceptans för, okej, fattar att det här är jättejobbigt för dig. Kommer inte att göra det svårare liksom, för dig än vad det måste vara. Och samtidigt, ja, och nu är det här vi ska göra. Och inte, hon sa inte, åh men är det okej om du, känns det här okej? Mår du bra? Liksom, inget sånt. Utan bara så här, och så tog det 10 minuter och så var det över liksom. Den körläraren ska jag försöka hitta, tror jag.
Ja, just det.
Alltså den som är...
Som är empatisk, men utan att vara... Ja, men jag tänker lite på det här som jag brukar prata med mina föreläsare. Självmedkänsla kontra självömkan.
Ja.
Och det är lite samma sak, fast utifrån perspektivet. Vad är det jag gör mot mig själv? Är det att jag sitter och tycker synd om mig själv? Eller är det att jag känner efter, vad behöver jag just nu? Och lite samma sak där. Är det någon som klappar dig, lilla Lisa? Eller är det någon som, ser du har det jobbigt här, vad behöver du just nu? Jo, du behöver att jag är tydlig mot dig till exempel.
Och jag tänker att det också är den här som jag var inne på i början, det här med att det är en sak om man känner och det är en annan sak om man gör. Jag kommer att tänka på när jag, min äldsta dotter var med i något sånt här projekt där de forskade på allt, 1000 saker. Vi fick skriva upp allt hon åt och det togs sprutor och det togs hår från mig och allt möjligt för att de skulle undersöka massa saker. Eller blodprov var det ju, inte sprutor. Och då blev det ju ännu mer sånt än vad det blir med barn i övrigt. Och då var det ju så här, okej, nu sitter hon här i mitt knä och vet inte vad som ska hända. Och det kommer att göra ont. Och nu har vi ändå bestämt att vi går med i det här. Och mitt bästa sätt att tänka då var ju att det här är något vi ska göra. Det kommer att göra lite ont just då, kanske. Men det här är något vi ska göra. Så att det är inte... Att vi har görandet klart för oss. Och det lät ju som den här ögonläkaren hade. Men, och det som väl förmodligen fanns var väl att det fanns i bakhuvudet en beredskap för henne. Att om du plötsligt liksom bara, rycker till eller sådär, så är hon liksom beredd på det. Och då kan hon backa och försöka hitta en ny väg. Men att inte...
Inte förutsätta det.
Nej, inte förutsätta det. Och inte heller... Ni måste ju igenom den här undersökningen. Och då, och också att fokusera på, också kanske locka fram ditt... Alltså aktivera ditt intellekt genom att prata om det faktiska och praktiska. Och nu ska detta hända. Då kommer man lite ur känslor.
Ja, det har du helt rätt. Precis, man får fokus verkligen på det praktiska och på att följa instruktioner.
Ja.
Liksom. Jag tänker, nej, men man brukar prata om sympati och empati. Det vill säga alltså empati som medkänsla, alltså det vill säga jag förstår vad du känner, jag kan leva mig in i det. Mm. Sympati är ju mer att tycka synd om den andra. Så att det är väl det, att liksom försöka att kanske både, och det gäller ju gentemot sig själv, men det gäller också gentemot andra som har det tufft.
Absolut.
Att tänka kring liksom, att ibland kan man göra det värre genom att just liksom, i all välmening, hur har du det egentligen och hur mår du och så. Mm. Det är verkligen en balans i det här, för samtidigt att inte fråga kan ju också ibland vara så här väldigt okänsligt.
Men det är också det, för vems skull, den här ömken på rösten, för vems skull är den där? Är det för att jag tycker att det skulle vara skitläskigt att vara i din situation? Och därför är jag så här, oj, det verkar jätteläskigt, det skulle jag aldrig våga liksom. Eller är det av, ja, för det är ju någonting också, jag tänker återigen på vännen jag nämnde i början, att jag är ju helt övertygad att de kommer att reda ut det här som de brottas med.
Mm.
Och även om jag kanske inte hade varit det, så hade jag nog försökt hitta den hållningen liksom. Och det är också, det gör ju hon ögonläkaren. Hon utgår från, det här är jobbigt, det fattar jag, och nu gör vi det här.
Mm.
Vi utgår från att det kommer att gå. Och då har man ett lite mer empowering möjligen sätt att möta den personen. Tufft som tusan, men det här tror jag kommer att lösa sig.
Och jag tänker en sån sak där man kan vara som lite grann med sig själv, det är ju just det här med att när jag är nere och allt känns jobbigt, så här, jag har ingen lust att duscha, jag har ingen lust att äta, jag har ingen lust att klä på mig, jag har ingen lust, sådär.
Mm.
Att där kan man verkligen säga, nej, jag fattar det, och nu kommer vi att göra det ändå.
Just det.
Nu kommer vi att gå och duscha.
Mm.
Så.
Byta männet mot och, som vi brukar prata om inom ACT. Att jag får vara jättetrött och jag gör det ändå. Istället för jag borde göra det, men jag orkar inte. Och det där är ju mycket, mycket lättare att säga
verkligen,
än att verkligen göra. Och det funkar definitivt inte alltid. Och det funkar inte om man är i en djup depression heller. Men om det är sådär att man är...
Men apropå utforska är ju det också något. Det kan man ju pröva en gång och se. Om jag nu känner igen mig i att jag har den här tendensen att bla bla bla, men jag är för trött. Om jag bara provar en gång att liksom gå emot det. Och att pröva att ta ett litet steg emot. För att det kan ju också vara så att där är en viktig gräns som jag behöver respektera. Men att pröva, vad är det minsta jag kan göra åt det här hållet för att testa att kanske aktivera mig lite och komma in i duschen och sådär, och vad som kan hända då liksom.
Och att förhandla lite också, tänker jag, att liksom säga, nej, jag vill inte duscha, okej, vad kan du tänka dig att göra då? Tvätta dig lite i handfatet, okej, då gör vi det idag, då får du vara bra med det, att man liksom hittar ändå den bästa, alltså verkligen så. Och jag tänker att det
är... Du sätter upp på precis vad jag gjorde i morse.
Nu har vi snart inga hemligheter kvar.
Nej.
Ja, så kan det vara.
Det kanske inte lukt.
Ja, vi har suttit instängda i det här lilla rummet tillsammans ett par timmar och det har gått jättebra, Maria. Ja. Så jag tror inte det är någon fara.
Nej, det är verkligen ingen fara.
Men jag tänkte, vi pratade också här innan att vi är lite slitna på olika sätt alla tre, och jobbmässigt inte minst så. Och där har jag en devis för när jag kommer in i det, när jag inte, för våra jobb bygger ju för oss alla tre mycket på inspiration, egen drivkraft och sådär. Så att vi är väldigt beroende av den här, att ha rätt körlärare installerad så. Och, men då är det ibland när jag märker att nähä, nu tog det stopp. Nu, ja, arbetsvägran hade du som ett ord, Lisa, att det kan kännas som ibland. Och då har jag hittat ett litet klurigt knep. Då jag inbillar mig att det finns någon sån. Det är någon som vet om det, som är så här, jag är den glade bagaren.
Ja, det är Evert Taube.
Evert Taube.
Jajamän.
Just det.
Ifrån Sanremo stad.
Ja, men gud vad bra. Då ska jag hem och lyssna på den. För då brukar jag ersätta det med att jag är den late knegaren.
Mm.
Och det är väldigt sällan så att jag beter mig som en lat knegare. Jag knogar och donar med mitt eget företag och har massa idéer och håller på. Men då tänker jag, okej, vad skulle den late knegaren ha gjort här? Ja, jag kan väl pilla lite med lite bokföring då eller något, och jag jobbar lite sakta och lite laid back, och jag liksom så, snart ska jag ta en paus och sådär, som en riktig lat knegare. Och det är ju dels att göra att jag väljer något att göra som är lite vilsamt. Och det är något accepterande i det, att jag kan inte hela tiden vara den här superinspirerade som bara håller på och hittar på nytt och grejer. Och sen är det också lite lur finns det i där. För att det mesta jag gör gillar jag ju. Så att om den late knegaren får hålla på ett tag, så rätt som det är så sitter jag där framåt lutad och knattrar febrilt.
Och är den glade bagaren
istället. Ja, är den glade bagaren igen. Så ja, och det är också, och det är liksom att tillåta sig att luta sig tillbaka och liksom göra en liten omstart eller göra något helt annat en stund och sen gå tillbaka och sådär. Och jag tycker det är mycket med det här. Jag märker att gesterna blir mycket det här fram och tillbaka, backa och framåt. För det är så lätt att vi tänker, nu ska jag denna vägen vandra och aldrig ska jag stanna eller backa eller så. Och som i sorg eller i andra situationer så har vi just konstaterat att det är inte riktigt så. Nej. Det funkar och det blir väldigt pressande att se det så, tänker jag.
Jag tänker mycket på det här med vad man kan göra, vad man faktiskt kan påverka, vad man inte kan påverka. För det är ju massa saker vi inte kan påverka, det vet vi ju. Men jag, när du pratade om Anders Hansen, nu har jag inte tittat på det här, det står på min lista, men jag har inte gjort det än. Men jag minns de forskningsresultaten som presenterades i, kommer ni ihåg den här podcasten The Happiness Lab, som vi lyssnade på. Vi hade en liten cirkel kring den och så. Och där vet jag att de pratade om att det är också lätt att tro att det är så väldigt mycket som är genetiskt. Att man kan liksom fastna i den vågskolan också. Man kan fastna i att jag måste påverka allt, men man kan också fastna i att jag kan inte påverka någonting, för att det beror på vem jag är född till. Och att de sa att den forskningen de hade tittat på, den visade ju att det är en ganska liten del ändå som handlar om det här med vad vi faktiskt kommer med. Det här med att man har en positiv eller negativ livssyn till exempel. Att det är inte så självklart att det är så stor del av vår personlighet. Utan att det är ganska mycket vi kan göra för att påverka vårt välmående. Och det kan jag också tycka, alltså det kan ju å ena sidan ge det här att nu hänger det på mig. Det kan bli ett tungt ansvar. Men det öppnar ju också en dörr att det finns möjligheter att göra någonting. Precis det exemplet du beskrev nu. Jag har hittat ett knep som hjälper mig. Och där pratade de ju om sådana saker som att jobba med sin tacksamhet. Att umgås, alltså det här med sociala interaktioner. Att göra vänliga handlingar mot andra. Alltså det finns ett antal sådana faktorer som också påverkar hur vi mår. Det är inte bara vad vi kommer med. Och det är också viktigt. För det är också empowering att, att känna det. Att jag har en möjlighet. Och där tänker jag just på den här tacksamhetsdagboken. Som visserligen både har hjälpt mig på generella plan. Men som också har hjälpt mig extra mycket. När jag har varit i de där riktigt tunga perioderna. För då kan det ju kännas nästan omöjligt att hitta någonting. Men då har jag haft speciella tacksamhetsdagböcker som har relaterat bara till det ämnet som jag sitter fast i. Det var till exempel när ett barn har mått riktigt dåligt. Då har jag haft en särskild bok och så har jag varje dag tvingat mig. Det är ju det här, hur mycket ska jag tvinga mig? Men jag har gjort det, jag har verkligen bestämt mig för att varje dag måste jag skriva en positiv sak ändå som har hänt. I det här fallet ett barn då. Att, ja, han kanske åt lunch med oss, det har han inte gjort på flera veckor. Alltså sådana där små saker. Men, och när jag har haft det knackigt i företaget, då har jag bestämt mig för att jag måste skriva någonting bra. Och det kan låta lite hårt ibland, men det har hjälpt mig upp alla gånger jag har gjort det. Har jag märkt att, men, och så är det nu det. Och så plötsligt behöver jag inte den här boken längre. Och då inser jag att då har jag klivit ur det där svartaste hålet liksom. Och då plötsligt så är det lättare att hitta det där, ja, glädjen eller tacksamheten eller vad det är, lite mer otvingat. Men ibland kan jag behöva göra det. Och det där tycker jag är en intressant balansgång, just utifrån den där grunden vi började med här. När behöver jag
pusha mig
själv lite grann åt det hållet.
Och jag tänker att det du gör där är ju just att det är inte så att du bestämmer dig för att nu ska jag vara glad.
Nej.
Det är inte det. Och du tvingar inte dig själv att känna någonting specifikt överhuvudtaget.
Inte alls.
Utan det enda ditt krav är, eller det du har bestämt dig för, din commitment är att skriva en sak.
Ja, precis.
Så att jag tänker just det tänker jag är en viktig nyckel. Att liksom de här små stegen och att liksom, okej, det känns tufft, men jag committar mig till, jag bestämmer mig för att den här minimi-grejen liksom.
Just det. Och då tänkte jag också på det där, jag har säkert berättat om det tidigare i podden, men det är kanske någon som inte lyssnade på det avsnitt i så fall. Men när jag berättade om det där med tacksamhetsdagbok och så i en anhörigcirkel jag hade. Och det var en kvinna som var väldigt motsträvig till allting och som inte gillade mina idéer och gillade inte idén om tacksamhetsdagbok. Men hon tog till sig tanken om att tänka på något bra på kvällen. Alltså hon satte sig ner och funderade över vad är det som har varit bra idag. Istället för som hon vanligtvis hade gjort, tänka på allt som hade varit jobbigt den dagen. Hon skrev inte, men hon tänkte på det. Och det gjorde skillnad. Hon hade lättare att somna sen.
Mm.
Och det tycker jag är så viktigt det där, just att när vi pratar här nu, och ja, men alla har vi tankar och idéer och verktyg och sådär, men att man kan hämta inspiration i någon slags, på ett lite fluffigare plan, mm. men sen gör man det till sitt eget och tänker, vad funkar i min situation?
Mm.
Så det är en sån där grej som jag gärna pratar om, att ja, men visst, inspireras gärna av mig, men gör det på ditt sätt liksom. Ja, hitta din tanke i detta, eller din väg i det.
Och jag tänker också på det här med just det här med, ja, men arv och miljö och sådana där saker, att det återvänder återigen till det här, att det är en sak, om man har en viss grad av neuroticism som de då hävdar är ganska konstant, men går ner lite högre upp i åldrarna.
Ja, just det.
Det var intressant. Man tänkte att man skulle bli oroligare när man blir äldre. Men det, och det är ju naturligtvis olika, men någonstans statistik kring det. Men det är ju en sak. Sen har vi ju återigen, vad gör jag med det här? Och då menar jag inte att jag kan trolla bort den, utan okej, jag har den här graden, om vi nu säger att det är så, att jag har den här graden av neuroticism ungefär. Hur kan jag möta det? Hur kan jag hantera det? Funkar det för mig med en tacksamhetsdagbok? Och bara acceptansen av att jag har en del oro i mig, eller det här och det här. Att liksom låta de båda delarna mötas på något sätt.
Ja, men verkligen, alltså, för jag vill, dels så vill jag bara försäkra mig om att, alltså, det här, mina liknelser snarare med kärläraren och överläkaren, att jag säger ju inte att man inte ska känna sina egna känslor. Eller liksom, alltså att det är kanske bara exakt under själva körlektionen kanske det är bra att inte ha jättemycket närhet till dem. Sen, så kanske, sen behöver jag ju processa efteråt.
Just det.
Och då behöver jag hitta någon. Liksom, antingen behöver jag bara, förmodligen behöver jag gå hem, lägga mig under en filt och äta choklad. Eller så behöver jag prata med någon eller liksom sådär. Så att det är verkligen att vara snäll mot sig själv och inte, jag kan inte ha körlektion jämt.
Nej, verkligen.
Det vore väldigt jobbigt.
Mm.
Utan det är 50 minuter som sen gäller det liksom. Så att jag tänker återigen, och det är lite samma sak med den här tacksamhetsdagbok-grejen att skriva. Sen tänkte jag också på, för vi, Maria, du och jag har ju en Facebookgrupp.
Mm.
Och just nu när vi spelar in det här, det kommer, ja, kanske inte när vi publicerar det här, men när vi spelar in det så har vi tema dagbok i.
Just det.
Och då kommer jag också tänka på en sån sak att flödeskriva, alltså skriva vad du tänker och sådär. Det är ju en kraftfull metod som funkar för väldigt många. Men jag har också läst någonstans att just när man är djupt deprimerad till exempel så kan det göra mer skada än nytta.
Mm.
Därför att då umgås man med sina känslor. Det, risken är att man ältar och man går djupare
och djupare.
Ja. Mm. Och då kanske till exempel tacksamhetsdagbokmetoden, att skriva 3 punkter eller 1 punkt är bättre.
Mm.
Så att just det här att välja återigen så här, det finns så
mycket. Ja, men det är ju verktyg. Just det där, att det finns ett sånt, och att hitta sina, alltså man hittar sina, jag pratar ju ofta om vandringsstavar eller kraftkällor och sådär, att försöka ta reda på det. Och där tänker jag att det kan ju också vara bra att, slå mig nu, att det här med att hitta dem kanske man behöver göra när man inte är där nere i det djupaste hålet,
det.
Utan samla på sig dem när man är lite högre upp och mår lite bättre. Och vad är det som jag mår bra? Och så kanske att det kan vara någonting som kan vara lättare att komma ihåg då. Än om man liksom i det djupa hålet ska börja ta reda på vad är det som får mig att må bra.
Och apropå skrivande och så, att kanske faktiskt också samla dem rent i skrift någonstans. Sådana idéer. Att det här tror jag skulle kunna funka för mig nästa gång jag hamnar i den här sortens stress eller oro. Eller så.
Det gjorde jag, precis så gjorde jag i höstas. Då gjorde jag en lista i min bullet journal. Vad är det som får mig att må bra när livet är pissigt eller något sånt där som rubrik. Och så skrev jag ner allt jag kunde komma på. För då tänkte jag att det här kan jag återvända sig till. Det har jag inte gjort. Det har inte varit så pissigt sedan dess, tror jag. Så det var ju bra. Men att det finns dokumenterat, och jag tänker att jag gör ju det här i och med att jag skriver om det, jag pratar om det så mycket, så att de här verktygen jag har, de är så aktuella för mig. Jag har inte så svårt att komma åt dem. Men det kan ju vara jättesvårt. Det märkte jag när jag gjorde intervjuerna för anhörigboken till exempel. Att det var många som, när jag ställde frågan, vad är det som hjälper dig att orka, eller vad är det som får dig att må bra och sådär, så var det ju vissa som hade jättesvårt att komma på en endaste grej, och så när vi grävde så kom de ju på saker. Det var bara att man hade kanske inte vanan att reflektera kring det där. Så att det är ju sånt man kan ha nytta av kanske då, att faktiskt i något sammanhang jobba lite med det där, ta reda på. Mm.
Och det tänker jag är, det är också en fördel med att skriva tacksamhetsdagbok, att eller motsvarande, jag gör ju mina, efter varje vecka brukar jag skriva veckans
guldkorn. Ja, precis.
Men det är ju också att man kan använda dem sen när man ska skriva den där listan över. Mm. Därför att då kan man upptäcka, aha, jag blir tydligen glad av att äta glass i solen. Då skriver jag upp det på den där listan. Just alltså det. Verkligen att samla sådana liksom. Och för mig är det verkligen de, ja, men triviala inom situationstecken som jag behöver komma ihåg.
Precis, det är ju just det, att de där stora glädjeämnena, de har vi, de ser vi ju, de är ju så lätta att, att få syn på, utan det är de där små som behövs lite anställning för.
Det är så lätt, ja, men jag kan ju inte åka iväg på den där resan jag har drömt. Men om jag, ja, men äta, till och med i Växjö kan man ibland äta glass i solen.
Ja. Häromdagen hade man kunnat göra det, då var det soligt.
Ja. Ja. Eller någonting annat sånt.
Ja. Ja. Ja, men och så tänkte jag också på det här just att bara skrota den här myten om att allt funkar med positivt tänkande, för att jag blir så trött på det. Jag hoppas verkligen inte att det är det vi har förmedlat här, för att jag tror inte ett dugg på det.
Nej, inte jag heller.
Det finns liksom inte, man kan inte bara byta ut sina negativa tankar mot positiva tankar, eller bara nu går vi ut och det kan funka kanske i vissa situationer, specifika situationer, men att det är lite för mycket fokus på det, eller har varit. Jag tror att det börjar försvinna, men det kändes som att det var så ett tag.
Ja, det var, så var det,
ja, och att allt handlar om att välja liksom. Att det är faktiskt inte så
enkelt. Jag tänker på en variant av det där som min dotter prövade när hon var ute och fjällvandrade på egen hand. En riktigt lång vandring. Hon hade ont i höften, det var tungt, det var skrotväder, jag tror till och med det snöade fastän detta var i augusti, vilket det gör i fjällvärlden. Och hon märkte ju hur hon började tappa liksom geisten och började tänka om hur jobbigt allting var. Och då prövade hon att tänka, okej, jag får tänka en tanke om hur jobbigt det är, men då får jag tänka någon positiv tanke innan jag tänker nästa neggiga tanke. Och det var ju mer, för jag menar, hon hade hela dagen på sig. Mm. Det är klart att det var väl bättre att hon varvade in med någon lite positiv då och då än att hon skulle gå i 8 timmar och tänka neggiga tankar. Så att det var ett sätt, och det är lite av ett spel eller en lek med hjärnan lite. Ja. Men då är man, redan då har man ändå skapat lite distans och sagt, ja, eländes hjärnan, jag hör dig. Men nu får faktiskt någon annan komma till tals här lite också. Annars kommer jag att tråka ihjäl mig på dig under hela den här vandringen. Och då har man redan då distanserat sig lite och sagt till sig själva, inte att det är så här eländigt, utan jag har en tanke om att det är så här eländigt. Och nu får jag faktiskt försöka tänka något annat, som att, ja, men jag har ändå gått 2 timmar. Jag måste ju betyda att jag har kortare tid kvar än jag hade förut.
Ja,
sådär.
Ja, precis. Ja, men jag tänker verkligen det här att välja glädje kan betyda att bara flytta sitt fokus lite grann, en liten stund och välja att titta på någonting annat än.
Och att det handlar inte om att trycka undan eller få bort allting för all evighet, utan det handlar om att få lite pauser från.
Ja, verkligen.
Det jobbiga.
Ja, men jag tror verkligen, för det är också en sån där grej att man kan, så här, om jag tycker att det är jobbigt och så väljer jag att titta på Netflix hela dagen, då är det en flykt. Jaha, men det kan jag väl få, kan inte jag få fly en dag? Alltså, det är väl okej. Okay. Alltså att verkligen att tillåta sig att så här, ja, men jag får döva hjärnan med tv-serier om jag har lust. Det får jag. Det är jag som bestämmer liksom. Och sen kan jag samtidigt fundera över, jag tror kanske att jag behöver få lov att känna det jag känner också.
Mm.
I så långa stunder som jag fixar just nu.
Precis.
Och sen behöver jag lite mer Netflix. Det finns, nu är inte vi public service, men jag kan också säga att det finns andra streamingtjänster också. Men i alla fall. Nej, men sådär. Att just den här liksom tillåtelsen att inte vara så sträng. Mm. Och sen tänker jag att det är problemet med positivt tänkande också, och den dogmen är ju att den skuldbelägger. Att det gör att
människor, det är mitt fel om jag inte kan det här.
Precis, och det är liksom de fattigas fel att de är fattiga. Och det är hej och hå, så blir det ju helt vedervärdig människosyn av det. Och det är lite synd att det har liksom rasat ut.
Ja, och så blir det ju ofta. Det är ju mycket med det här med pendelns svängningar liksom. Att, så att, ja, men det här just tillåtelsen tycker jag är det viktiga egentligen. Tillåtelsen till både de svåra och tunga och jobbiga känslorna, och att få lov att blanda upp dem med glädjen. Och att ibland har vi lättare än i andra sammanhang. Och en del av oss har lite lättare än andra kanske.
Precis.
Att hitta det också. En del får jobba lite hårdare för att hitta dem där
Jag tänker också på det här med, som vi använt som begrepp ibland, det här med att vara snäll. Vad är att vara snäll mot sig själv? Och ibland kan det vara att faktiskt vara sträng mot sig själv. För det är ju som du säger, att i vissa stunder, Lisa, tittar jag på nu om någon undrar, att det, ibland behöver man köra bilen. En körlektion eller 3 timmar med släp hem med svärmors grejer och sådär. Och då finns det någon som helst möjlighet att liksom hålla ihop sig då, så kan det underlätta. Och då är det att vara snäll mot sig själv, för då kommer man hem fortare. Precis. Och sådär. Så att ibland, jag tror kanske att lite mer av det tror jag skulle kunna behövas i en del sammanhang. I vad ska vi säga? Ja, men narrativet eller någonting. För det är mycket i vissa kretsar, säkert inte i alla, men kanske i de lite mer alternativa eller så som jag ibland är i närheten av, där det är liksom bara, allt ska ut, alltid hela tiden och med en gång. Och det tror jag inte alltid är det lämpligaste, utan man får försöka moderera det där på något sätt.
Verkligen.
Och man är inte en kall människa. Nej. Om man biter ihop en timme och kör en bil från punkt A till punkt B. Mm. Eller man begår inte nödvändigtvis våld på sig själv. Utan det kan vara det bästa att göra. Mm. Men
verkligen. Ja. Och det är ju delvis en annan diskussion också. Det här med att välja vad jag vill dela med och vilka jag vill dela med saker med. Det har jag också rätt att göra.
Verkligen.
Att jag får lov att ha liksom lite distans till saker och ting. I vissa sammanhang om jag vill det. När jag höll utbildning i lördag så var det en av deltagarna som gav mig så fin feedback efteråt. Dels lite allmänt så, men också så sa hon, alltså det är så intressant, för du bjuder verkligen på dig själv och så samtidigt så är det ganska mycket som du inte, alltså som du har kvar. Jag vet inte riktigt hur hon uttryckte det, men det var verkligen så här, jag tänkte på det efteråt, så att säga, men det är nog väldigt sant att jag bjuder på stora delar av mig själv, men det är också en ganska stor del som bara är min. Liksom. Och som kanske bara vissa får. Och så. Det är också tillåtet.
Och det är också tillåtande för andra att få se det. Att jag måste inte fläka ut om jag vill. Jag kanske bara säger till mina kollegor att det är lite tufft just nu. Jag vill inte prata mer om det för tillfället. Eller låtsas som ingenting för den delen, om det är det som är det bästa för mig eller så. Men det är att
och det kan man väl verkligen också. Ska vi sluta lägga oss i hur andra människor hanterar sin sorg till exempel, och vad de borde och inte borde göra och säga och det känns lite onödigt.
Ja.
Vi skulle kunna prata en timme till.
Vi skulle kunna prata en timme till, men det ska vi inte. Nej. För nu behöver vi äta lunch och lyssnarna behöver få lite paus i sina öron och kanske fundera över hur man har det med de här mörkret och ljuset i livet. Om det finns någonting i det vi har pratat om som man kanske kan ha glädje av att fundera vidare över. Och såklart jättegärna höra av sig till oss med både tankar om vad som väcks utifrån det vi pratar om man har helt andra idéer eller tankar eller funderingar. Så tar vi tacksamt emot det.
Eller kanske någon idé om vad vi ska prata med en annan gång.
Det får man också hemskt gärna höra av sig.
För vi gillar ju att sitta här och prata.
Vi gör
det tycker vi också. Det är en sak som gör oss glada kanske.
Ja, det är precis. Ett ljus i våra eventuella mörker.
Ja, det är något.
Ja, tack så jättemycket Lisa och Sara för att ni kom hit idag.
Tack så mycket.
Och tack till dig som lyssnar.
Ja.
Om du liksom jag tyckte det här var ett spännande samtal, kanske finns det någonting där som du tar med dig och funderar över, så får du hemskt gärna höra av dig, exempelvis på Facebook eller via mail till maria@inrekompass.nu. Eller kanske har du en fråga eller fundering som du vill att vi pratar om i nästa poddklansavsnitt. Den tar vi också gärna emot i så fall. Vill du läsa mer om tacksamhetsdagböcker och andra vandringsstavar jag har samlat på mig? Och som hjälper mig att både utvecklas och att hitta ljusglimtar även när livet är mörkt, då kan jag rekommendera min senaste bok, Den inre kompassen, en slowfix-bok om att navigera mot det som är viktigt på riktigt. Tack så mycket för att du har lyssnat idag och varmt välkommen tillbaka.